Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Den här podcasten då. Vad är det vi ska åstadkomma, Stina?
Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja.
Hur menar du då?
Mellan Skylla
och Karybdis.
Med mig, Stina Oskarsson.
Och Lars Anders Johansson. Varför tror du att man bygger en konsthall här ute?
Ja, som jag förstod det så kom den ju till stånd under alltså, kulturhuvudstadsåret 98. När det fanns extra pengar i Stockholm för att göra en hel del ytterstadssatsningar av den här. Och man, där man också ville ta fasta på medborgarinitiativ. För det var ju liksom ett initiativ från medborgarna i Tensta. Att man... när man från början tog...
Det var ett gräsrotsprojekt från början.
Ja. Och sen har det omvandlats under tidens gång genom olika ledningar. Och nu alltså har man väl siktet och man betraktar sig mer som en institution.
Det...
Men alltså frågan, jag skulle ställa motfrågan, varför skulle man inte ha en konsthall i Tensta?
Det jag associerar till det här, det synsättet bakom 1%-målet, alltså att 1% av budgeten vid alla stora offentliga nybyggen ska gå, alltså statliga och landstingsmässiga, ska gå till konstnärlig utsmyckning. Och det här växte ju fram parallellt med att man började bygga fulare och fulare byggnader. Att om man tittar på till exempel hur sjukhus såg ut när de byggdes kring förra sekelskiftet, så var ju byggnaden som ett konstverk i sig. Mm. Men sen efter funktionalismen och ännu mer brutalismen då på 60-talet så blev byggnaderna och stadsmiljöerna fulare. Och då var man tvungen att i efterhand försöka rädda lite av det där med konstnärlig utsmyckning. Och så köpte man in då för den här procenten. Och jag tänker lite samma, de här miljonprogramsområdena där Tensta är ett, är ju resultatet av en stadsplaneringsfilosofi som gick ut på att man skulle separera samhällets olika funktioner. Att här ute skulle man bo och sen skulle man arbeta på en annan ort och sen så skulle servicen ligga på ett annat ställe, med undantag för ett litet centrum då med matbutik. Och utifrån den filosofin så är det väl en paradox. Sen tycker ju jag naturligtvis att det är bra om man sprider ut institutioner och att det finns levande liv. Men det hade varit bättre om man byggde stad från början. En fungerande urban miljö.
Ja, men jag tänker att nu har man ju ändå skapat miljonprogrammet här ute i Tensta och det är en stad. Och då är det väl bra att inte alla konsthallar ligger i innerstan, tänker jag. Det är väl också häftigt att man har en sån hög ambitionsnivå som jag ändå upplever att man har här.
Du sa att när du hade varit här förra gången så hade du frågat dig fram hit bland människor du mötte och ingen hade kunnat ge dig en vägbeskrivning.
Nej, inte förrän det var några fler som liksom jag kom från innerstan för att se utställningen. Och då fick jag en sån där dålig bismak när jag kände, men är det så att vi från innerstan åker ut hit och att invånarna på orten inte känner till den eller känner att det är deras. Men jag tror att det har hänt ganska mycket under de sista åren. För det här är några år sedan. Jag tycker det känns så bara när man ser skolklassen där inne eller när man ser vilka som hänger i kaféet. Jag tror nog att fler känner till den.
Ja,
idag.
Skolklassen men sen, är väl, de är väl dittvingade vare sig de vill det eller inte.
Ja, men det tänker jag, det kanske inte spelar så stor roll. Alltså jag menar, det är väl, jag tycker ändå att det är bra att man i skolan tas med.
Ja, självklart. Det är då som man måste få referensramar, ja, så att man som vuxen sen kan fatta sina egna beslut. Och jag tänker, finns det inte en tendens att man, den här innerstadspubliken som du beskriver, att den på något sätt känner sig fin och god när den åker ut hit för att konsumera sin finkultur jämfört med när den håller sig i sina reservat i innerstan?
Ja, det kan jag inte svara. Jag kan inte säga att jag känner mig som en bättre människa för att jag åker hit. Mer än att jag alltid tycker det är lite besvärligt att åka tunnelbana.
Varför då? Men, det är ju fantastiskt färdmedel.
Ja, alltså jag älskar egentligen tunnelbana, men det har att göra med jag har ju hissiska, alltså jag har klaustrofobi. Vilket gör att jag helst inte åker i underjorden.
Men om man vänder på min frågeställning.
Men alltså jag förstår egentligen vad du menar, och det var lite det jag var inne på. Och det här hänger för mig ihop med, alltså, hur ska vi skapa mötesplatser i en allt mer segregerad stad utan att vi får känslan av att det är överklassafari eller underklassafari? Alltså, jag tycker man snuddar vid det du är inne på. För det handlar ju om, alltså den problematiken skulle inte uppkomma om det inte var en stor klassskillnad mellan att bo i Tensta och att bo i innerstan.
Nej, jag tänker också på detta med den...
Hur tänker du det? Du tänker väl också egentligen att det... Eller nu ska jag inte lägga ord i din mun. Men jag tror att det är bra att vi möts oavsett ekonomisk och social bakgrund. Att vi liksom hittar platser att mötas på. Jag vet inte hur du ser på den frågan. Hur ska vi kunna skapa dem? Alltså, vilka är de mötesplatserna idag?
Jag tror ju att i innerstan så möts ju folk från alla möjliga bakgrunder.
Ja.
Det finns ju en poäng med att kulturinstitutioner ligger i innerstan just för att alla har mer eller mindre ärenden in dit.
Fast alla, där har du fel. Alla kan inte ta sig till innerstan.
Hur menar du nu?
Jag menar att alla har inte de ekonomiska förutsättningarna att åka från Tensta till innerstan.
Det är ju en fråga om SLs prissättning, absolut. Men nu tänkte jag, om jag får fullfölja mitt resonemang. Det är ju lika långt från villaområdena i Djursholm till exempel till innerstan. Men jag tror inte man skulle lägga en sån här konsthall där. Och det är ingen som säger att det...
Nej, kanske för att de i Djursholm har helt andra ekonomiska förutsättningar och kulturella referenser att ta sig in.
Tror du att det är kostnaden för SL-kortet som är den stora tröskeln? Tror du inte att det är någonting annat egentligen?
Jag tror att det är två delar. Jag tror att för en del människor, och det vet jag, finns det en faktisk ekonomisk verklighet som gör att man inte tar sig faktiskt. Man har inte råd med pengar till bussen. Det handlar om busspengar eller matsäck till barnen. Vid sidan av det så finns det också en större kulturell barriär att åka från Tensta in till Moderna Museet än vad det gör från, nu kommer jag inte ihåg vilken förort du sa, nu kallas det
inte förort,
Djursholm. Där man ofta har en annan, jag menar ta bara att 90% av invånarna i Tensta är från början inte svenskar.
Jag tror ju att det är den här kulturella barriären som du beskriver som är det stora bekymret här. För att den ekonomiska aspekten, den kan man komma runt genom olika former av rabatter och subventioner och bidrag och allt.
Eller gratis kollektivtrafik.
Det är det jag pratar om, subventioner och rabatter. Det går att lösa, men den form av psykologiska tröskel som man kan uppleva med att ta sig till miljöer som man inte är van vid, som man inte har referensramar, den är mycket svårare att komma åt på till exempel politisk väg. Och där tänker jag att det kan ju finnas en risk att om man tänker att man ska lägga kulturinstitutioner i ytterstaden för att nå ytterstadens befolkning, att de känner sig ännu mer utestängda från från innerstaden.
Om man nu inte gör så jädra intressanta utställningar att vi börjar åka ut, vilket ju faktiskt delvis har hänt i Tensta.
Ja, precis.
För då sker det, alltså då blir det så här.
Fast där är det ju då innerstaden som kommer ut till ytterstaden.
Ja, men det är väl häftigt.
Ja, men jag pratade om det omvända, hur man ska få de personerna som bor i ytterstadsområden att känna sig lika delaktiga i till exempel det som pågår på Dramaten och Operan eller vad det nu kan vara.
Eller också måste man inte det, eller också bygger man upp ett lika rikt eller åtminstone ett rikt kulturellt centrum här. Som kan, alltså jag gillar ju idén om liksom en kvartersteater, att det finns också någonting som man känner en plats för kultur som känns som att den finns närmare där man är.
Men då finns det ju en risk att man ökar ändå den segregeringen. Istället för att ha ställen där alla kan mötas så gör man centrum ute i de olika delarna för de som bor på respektive ort.
Nej, fast det jag menar är ju att jag tycker att utströmningen från Stockholm är lika intressant. Alltså det är lika intressant att vi ska åka ut hit som att de som bor här ska åka in. Och den balansen är ju ändå, det är långt ifrån att det är så idag. Centrumet är ju fortfarande Stockholms innerstad.
Ja, absolut. Jag tänker på den här diskussionen om huruvida alla stora kulturinstitutioner ska ligga i Stockholm eller om man ska sprida ut dem över landet.
Mm.
Och då finns det människor som bor på andra orter som tycker att det finns en djup orättvisa i att så många institutioner är samlade i Stockholm just. Men även ur ett landsbygdsperspektiv så finns det ju fördelar med att ha institutionerna samlade där. Det är ju lättare för folk från hela landet att åka någon gång ibland till huvudstaden och där kunna besöka en massa av de statliga kulturinstitutioner som de själva har varit med och finansierat än vad sannolikheten är att de skulle åka runt till liksom Umeå, Sundsvall, Östersund, Malmö för att kunna besöka lika många.
Ja, å ena sidan ja. Alltså, ja, det håller jag med. De stora statliga, absolut. De kan ligga i huvudstaden, det tycker jag. Men här pratar vi väl om kommunala anslag också. Och vad det gäller, pratar vi hela landet så tycker jag att hela idén med exempelvis länsteatrarna, jag tycker den är fantastisk. Att man bygger regionala institutioner som har i uppdrag att turnera i hela länet. Och på så sätt... jag är ju verkligen för allt som kan ge oss ett mera levande land som är större. Jag tycker att det är en väldigt viktig del av det kulturpolitiska uppdraget som har delvis eftersatts och nu eftersätts ännu mer i och med att man
det är klart att
staten inte uppfyller sitt ansvar.
Det är klart att det ena inte behöver utesluta det andra. Men nu menar jag de som förespråkar att man ska ta då stora kulturinstitutioner från Stockholm.
Ja, nej, jag vet. Nej, men det håller jag. Det är jag med i. Det tycker jag inte heller att man ska göra. Alltså, de stora statliga Dramaten och Operan, låt dem ligga där och jobba med digitalisering eller annat istället. Man kan inte ge med... Det är klart att vi inte kan ha en opera i Vilhelmina. Alltså, det är ju... Det finns ju vissa saker man vinner genom att bo på en liten ort och vissa saker man vinner genom att bo på en stor ort. Det måste man ju också komma ihåg.
Men en konsthall i Tensta är inte som en opera i Vilhelmina?
Nej, det tycker jag inte. Alltså, jämför antalet människor som bor här. Och här finns det faktiskt en möjlighet att göra det. Dessutom så tycker jag att det finns ett viktigt uppdrag i att skapa en... icke-kommersiell plats i detta centrum där man har allt ifrån läxläsning till föreläsningar och där Silent University gillar jag som de hade här.
En icke-kommersiell plats, det finns väl inte så många kommersiella platser i det här centrumet heller.
Men det är väl bara affärer överallt.
Hur mycket affärer? Jag har inte sett några affärer när vi har gått här.
Nej, men vi har ju bara gått från det är bara 50 meter från tunnelbanan. Centrumet är åt andra hållet. Det ser ut som vilket annat centrum som helst. Ja, då står vi här inne på Tensta konsthall. Fredrik Kiesler, Visioner i arbete. Vad säger du efter att ha gått runt här?
Jag tycker alltid att det är någonting rörande naivt över de här gamla modernisterna och deras tro på det moderna projektet och dess möjligheter att förändra hela samhället och människan. Så med facit i hand så ter det sig naivt, lite barnsligt nästan.
Tycker du? Men jag tycker ändå att det finns vissa fina tankar här som själv så tilltalar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så jag först och främst av hans väldigt, alltså Kieslers väldigt teatrala tankar kring rummet och alltså att placera tavlorna, att hela hängningen av tavlorna är liksom en del av upplevelsen.
Ja, han var ju scenograf också, så att jag kan förstå att som dramatiker så tilltalas man. Jag tänker mer på arkitekturen och inte minst de här besynnerliga inredningsföremålen.
Ja, han var ju en av dem som inte bara gjorde en stol, utan han gick tillbaka till grundfrågan och ställde frågan, vad är en stol? Och så till den milda grad så att nu när vi har gått runt här har vi inte vetat om det är stol eller bord eller vad det är, om man får sitta på saker eller om man ska...
Men det är precis det där jag menar med de modernisterna, att de skulle uppfinna allting på nytt. Det var ju inte så att mänskligheten inte hade ställt sig frågan om vad som är en stol tidigare, utan snarare hade man under tusentals år utvecklat konceptet stol på ett sånt sätt att det skulle funka så bra som möjligt. Men när man uppfinner hjulet på nytt så tenderar det inte att bli bättre än det hjul som har
Fast
utvecklats.
Fast du tyckte själv att den var väldigt skön att sitta i.
Så
sa du i alla fall.
Den var skön att sitta i, men jag har suttit i traditionella stolar som har varit minst lika sköna.
Ja, fast jag tänker så, är det inte det som är hela idén för konsten och forskningen, alltså vetenskapen, att gång på gång ställa alla gamla sanningar på ända? Att tvinga oss göra det, men sen att vi inte har byggt de här runda husen eller staden som hänger i luften som han ritade på här. Det är liksom kanske inte det som var meningen, men det är något frö kanske har sått som vi tar vidare.
Ja, det är klart. Alltså, jag tycker att den tidiga modernismen är ganska rörande. Det som gör mig beklämd, det är ju snarare epigonerna som har låtit det här fortgå i 100 år. Jag menar, vi sitter fortfarande fast i Marcel Duchamps gamla experiment med readymades, alltså den här flasktorkaren och pissoaren, där han skulle ifrågasätta konstbegreppet. Vad är konst? Ja, vi har förstått Duchamps poäng. Nu borde vi kunna gå vidare. Men istället
du menar
så
att vi ska veta vad som är konst nu? Eller vad tänker
ja,
du?
Ja, vi har ju köpt hela det här institutionella konstbegreppet. Att det som ställs ut på en konsthall är konst och det som inte gör det är inte konst. Men hur intressant är det att upprepa samma experiment om och om igen och komma till samma slutsats i 100 år?
Fast nu tänker jag, går jag tillbaks till den här utställningen. Jag tycker att det är, när du säger att det är något rörande över det, så är det som att du förminskar förminskar själva tanken om att vara visionär.
Så
alltså visst, jag kan förstå det, men det är rätt alltså han är arkitekt och har fått en enda byggnad uppförd. Det är klart att man kan säga att det är ju inte så himla praktiskt, det är inte så ekonomiskt, det är inte så fullföljande av någon slags arbetslinje eller något slags nyttobegrepp, men
fast
det är
ju
någonting annat.
Fast det är inte det jag efterfrågar.
Nej, jag vet. Det är därför jag inte riktigt får det att gå ihop.
Men
jag försöker förstå.
Men det som skedde var ju att modernismen, särskilt funktionalismen då, som man kanske inte kan anklaga Kiesler för att vara en representant för, men verkligen slog över i detta nyttotänkande. Jag tänker på den här acceptera manifestet som släpptes 1931 efter Stockholmsutställningen 1930, då funktionalismen slog igenom i Sverige, när de verkligen ville göra rent hus med allting gammalt och bort med den traditionella arkitekturen och stadsplaneringen och allting sånt. och man upphöjde historielösheten till en dygd, till ett ideal som skulle följas i hela samhället eftersom det moderna skulle lösa alla problemen. Sen då, långt senare, när man hade omsatt alla dessa idéer i praktiken i form av rivningarna av svenska stadskärnor, Klara kvarteren, uppförandet av miljonprogrammet och så vidare, de överlevande av de här författarna till acceptera, det var väl Walter Gahn som var den sista. Han uttalade sig inför nytrycket av boken 1989 kan det ha varit, att om vi hade kunnat förutse vad som skulle hända när man omsatte våra idéer i praktiken så hade vi aldrig förespråkat detta. Att man måste skilja på det visionära stadiet, de som vill göra rent hus med allting det gamla, och vad som händer när det slår över i praktisk handling.
Ja, för det jag, men jag menar, som du sa själv, alltså, vi kan ju inte anklaga Kiesler för att vara funktionalist.
Nej,
absolut. Men det är så intressant, för om jag tolkar det rätt så är du ju kritisk både till alltså funktionalismen och till den här totala visionären.
Nej, jag är skeptisk till idén om det moderna. Att framåtskridandet per definition alltid är av godo. Att man alltid måste bryta med det förflutna. Att man till exempel måste uppfinna vad en stol är på nytt. Eller vad ett hus är på nytt. Vi ser ju här hans, vad heter den? The never ending building.
Ja, nej men alltså jag instämmer till fullo i att historielöshet, det tror jag är väldigt farligt för ett samhälle. Däremot så tror jag att när det gäller konstnärer och vetenskapsmän så måste vi tillåta oss att vara lite historielösa.
Vetenskapsmän kan ju inte vara historielösa.
Nej, alltså så här, det är både och, naturligtvis med kunskap om historien, men ändå inte tro att vi har nått svaret.
Nej, naturligtvis inte, men det betyder inte att man måste bryta med historien. Nej. Utan att man bygger vidare. Men det som modernisterna ville i början av 1900-talet, det var ju just att bryta med det förgångna. Men inte på det här dialektiska sättet som man hade gjort genom hela konsthistorien, där man hade gjort upp med generationen före och sen kommit med en ny stil. Utan här skulle det vara ett totalt brott och så skulle man börja om från början. Det är väl snarare just anspråket på att man hade kommit fram till svaren, att det är det som stör mig med detta.
Mm. Ja, the never ending building ser vi här. Ett hus som aldrig egentligen tar slut, ska man få känslan av.
Jag tänker lite grann på Flintstones, den här stenbyggnaden som de bor i.
Alltså jag tänker, jag kommer hela tiden tillbaks till Howard Roark, alltså arkitekten i Ayn Rands urkällan. När jag tittar på Kiesler, framförallt när jag tittar på de här, alltså både den flygande staden och på The Never Ending Building. Alltså hur han var ju också en sån extrem visionär så att han var fullkomligt omöjlig att jobba med. Alltså han tog ju verkligen sitt uppdrag som arkitekt som ett uppdrag som konstnär med den totala frihet som han krävde. Så till den milda grad att han var fullkomligt omöjlig att jobba med. Och väldigt intressant skildring tycker jag.
Ja, det är intressant att det är du som lyfter Howard Roark här. Nej, men absolut. Fast Roark är ju också funktionalist. Han går ju emot i The Fountainhead ett förstockat, konservativt etablissemang som vill att det ska byggas som det alltid.
Jag pratar om Howard Roark, inte om Ayn Rand. Alltså, själva. Ja, han var ju, fick han inte genomfört enligt sina principer så
ja,
blev det
precis.
Ju ingenting.
Varför tror du att man väljer att ställa ut en modernist från förra sekelskiftet på en konsthall som Tensta konsthall?
Alltså, det är den stora frågan som jag ställer mig egentligen. Alltså, jag är väldigt imponerad av det sätt som Tensta konsthall jobbar med invånarna här som bor i Tensta, med liksom, att vi möter till och med en grupp 10-åringar som blir visade det här. Men varje gång jag har varit ut hit så har jag själv upplevt att det är ganska svårtillgängliga utställningar, tycker jag. Och jag har aldrig riktigt förstått varför, måste jag säga. även om jag är fascinerad av det som är här, men det stannar oftast vid en fascination. Varför tror du att man gör det?
Jag tänker på det här, när vi pratade med personalen här innan, så var ju begreppet samtidskonst något som kom upp flera gånger.
Ja, att det var, för du frågade om den estetiska inriktningen.
Ja, precis. Men jag tänker, det här är ju inte samtida, utan det här är ju 70-80 år gamla grejer. Han föddes 1890, så att, ja, jo, men 70 år gamla saker. Så vad... Man kan ju alltid visserligen säga att saker pekar fram emot samtiden, men det gör väl egentligen per definition nästan allting om man vill.
Snarare så pekar ju det här inte fram mot samtiden, om man tänker på att det är så visionärt så att det inte har blivit någonting av det.
Ja, nej, det är sant.
Så skulle man också, alltså, men det samtida är det här som jag förstod, det är ju att den är det är tillägg av en konstnär som heter Céline Condrelli, som jag inte vet kände till tidigare, och sen så är det 6 studentgrupper från olika konstnärliga högskolor som har gjort kommentarer i Kieslers anda. Men att det här på något sätt, eftersom att som jag har förstått Tensta konsthalls vision, så vill man ju på något sätt vara med i, alltså, den samtida debatten. Och för mig så är glappet mellan, och det är väl det här jag menar med att det är ganska svårtillgängligt. Jag kan ofta förstå liksom, okej, debatten om arkitektur, om stadsbyggnad är en intressant debatt idag. Men jag ser att det är ganska långt från just den här utställningen till den debatt som vi kanske borde ta.
Hur menar du då?
Nej, men jag tänker på... De stora arkitektoniska stadsbyggnadsfrågorna idag är ju segregeringen av staden. Det är rivningarna av väldigt vackra hus till förmån för fulare hus. Eller att vi faktiskt bygger en stad i första hand för turister. Det byggs väldigt många nya hotell medan det är stor bostadsbrist. Alltså, för vem är staden till? Det tänker jag är de stora...
Så du tror inte att the never ending building kommer att lösa de problem?
Nej, det tror jag inte. Och samtidigt så kan jag ju tycka att det är fint att konsten får vara så pass långt ifrån den samtida. Men om man nu vill vara med i debatten, då kan jag uppleva att glappet, alltså abstraktionsnivån blir liksom lite för hög.
Ja, absolut. Ur ett rent smakmässigt perspektiv så är ju de här arkitektoniska inslagen här på utställningen nog det jag gillar bäst i alla fall. Jag har alltid varit svag för den här typen av skisser. Men jag håller med dig om att det är svårt att se det, att relatera det till samtidsdebatten.
Ja, eftersom att det är det jag tror att man vill. Jag själv har nog fallit mest för de här konstruktionerna när tavlorna hänger ut från väggen. Alltså när han tog bort ramarna och gjorde upphängningarna av tavlorna. Jag tyckte att det var ett nytt sätt att på något sätt ta till sig.
Just det provocerade mig någonting oerhört. Jag skulle bli
provocerade du?
Ja,
det?
Verkligen.
På vilket sätt då?
Jag tycker att det var att han som curator använde sig av konstverken som någon slags rekvisita för sin egen egotripp. Att han förminskade konstverken bara för att plocka en billig poäng.
Jag tyckte att han gjorde dem till någonting större. Han hjälpte mig han minskade avståndet mellan mig och konstverket. Både rent fysiskt men framförallt liksom inställningsmässigt. Genom att jag gick in i ett rum som blev en scenografi och där ser jag Kandinsky-målningen. Och sen gillade jag det där att han tog bort ramarna. För mig var det också så här att det var inte något slut.
Men så ser det ju ut på alla. Jag menar, vi var på Liljevalchs nyligen och såg. Det är ju nästan inga ramar överhuvudtaget. Jag saknar ramar. Jag vill ha mer ramar. Rama in konsten, för guds skull. Det är som att man inte vågar låta konstverken stå i sin egen rätt. Att man inte vågar just avgränsa dem från det kringliggande rummet. Utan att de ska på något mesigt sätt bara flyta ut i omgivningen.
Fast det jag gillar, det här, alltså, å ena sidan kan jag helt klart hålla med dig. Jag gillar ju också att konsten ska få vara helt i sin egen rätt. En tavla på en vit vägg, ja. Men här gjorde han det ju fullt ut. Det vi ibland annars bara ser antytt. Alltså han har ju liksom dragit det så långt så att det blev någonting nytt. Och det är det jag gillar.
Hade jag varit Kandinsky, då hade jag känt mig trampad på om mina tavlor hade ställt ut på det där sättet.
Hade jag varit Kandinsky skulle jag vara glad att jag kunde måla så vackert och att någon förde det vidare och skapade nya saker av det också.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com